Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkomna till Cancersnacket.
Hej och välkomna.
Alltså så kul, nu är det avsnitt 2.
Ja, det känns så kul.
Ja, verkligen.
Sist så var det ju verkligen lite pang på bara, ja. Och kanske ganska tungt. Så, men vi kände väl att vi ville börja där det startade för oss och bara berätta lite hur, varför vi gör det här och vart vi kommer ifrån lite grann. Så därför så kändes det som att det var naturligt att börja där och berätta om våra olika besked och vad som fick oss in här. Åh, hur mycket älskar man inte den där gingen?
Ja, alltså, så mycket. Jag skulle kunna lyssna på den hela dagarna.
Åh, vi gråter ju typ varenda gång när vi hör den.
Ja, verkligen.
Den är jättebra. Jag tycker att den fångar. Den är tung, men den är ändå liksom hoppfull på något sätt. Ja. Griper tag.
Det var en så perfekt blandning, tycker jag. Av stämningsfull, men ändå hoppfull och berörande.
Tack till Carl Ottosson som har hjälpt oss med det.
Jättetack. Stort tack.
Verkligen. Okej, då kör vi igång med dagens tema. Och då tänkte vi så här att förra gången så var det ju väldigt, det sista du sa tror jag, man var, kommer jag att dö nu? Mm. Var det sista du sa?
Ja, det stämmer.
Och det känns ju som att jag vet ju vad som har hänt sen och sådär med dig. Men den som lyssnar vet ju inte riktigt det.
Nej.
Så att det är klart att vi måste fortsätta.
Ja,
och så att
precis.
Du får berätta. Men ni som inte har lyssnat på avsnitt 1, vad handlar det om besked? Och Emma berättade att hon precis hade varit hos neurokirurgen i Uppsala. Och de hade också stått lite och kliat sig i huvudet och var lite fundersamma. Det var en väldigt ovanlig tumörform som de inte visste så mycket om.
Hon satt på ett taskigt ställe dessutom i hjärnan.
Ja, det var det som du hade fått reda på där. Och sen fick du åka hem.
Ja, precis.
För att du skulle åka hem i väntan på beslut om operation.
Ja, det var ju så det var. Att han sa ju det att jag behöver sitta ner med mitt läkarteam och prata ihop mig. Vilken plan lägger vi upp? Vad gör vi och vad kan vi göra? Och jag behövde göra mer röntgen också för att de skulle få mer underlag. Mm. Just för att kunna lägga en vårdplan.
Mm.
För att när jag åkte därifrån så hade man ingen vårdplan.
Mm.
Och det var ju det som var... just den här känslan av att de kliade sig i huvudet.
Mm.
Att de inte visste riktigt.
Ja. Men då skulle de ha en sån här konferens.
Liksom. Ja, exakt.
När skulle de ha den då?
Jag vet faktiskt inte när de hade den. Det var väl någon... Alltså, jag vet faktiskt inte när de hade den.
Nej, men det var någon vecka efter.
Ja, någon vecka efter skulle jag väl tro. Jag minns inte exakt tidsintervallerna från att jag åkte hem och var hemma. Då bodde jag hemma hos min mamma. Just för att jag var så pass påverkad efter mitt epilepsianfall. Och själva tumören.
Mm.
Men det sen, gick ganska lång tid.
Ja, jag förstår att man blir ju så här, man kommer inte riktigt ihåg.
Nej.
Liksom, för det har varit så många vändor hit och dit. Så i början kommer man ihåg exakt allting, vad som tidsintervallerna hit och dit, både i detalj. Men sen suddas det ut.
Jag har märkt att med åren så blir det bara suddigare och suddigare med upplägg och år och datum hit och dit. Men alltså, det var väl några veckor. För jag vet att under tiden när vi kom hem så var både mamma och jag var ju på vården. Just det att jag orkade ju inte så mycket, men mamma ringde ju väldigt mycket på. Försökte få vården att det ska hända någonting. Just för att man ville ju bara veta, vad har ni kommit fram till? Har ni haft den här konferensen? Vad har ni sagt? Hur ser läget ut? Man ville ju bara höra allt och veta.
Såklart. Fick ni komma tillbaka dit sen och veta beskedet efter där igen?
Ja, hur var det nu då? Minns jag inte helt. Nej.
Fel. Men du fick en operationstid i alla fall.
Ja, exakt.
Efter många om och men.
Ja, alltså jag gick hemma i... Jag fick ju först göra en biopsi. Och det är då en så här provtagning. Ja, för att ta reda på vad det är för tumör jag har.
Ja, för de visste inte exakt vad
Nej,
det var.
Precis. Utan man ser ju på bilden och där kunde han ge ett hum om vad han trodde att det var för någonting. Men en provtagning, som då säkerställer man ju att man vet att det är rätt. Mm. Så att man också kan sätta in rätt behandling.
Mm. Fick du reda på vad det var innan operationen? Vad det var exakt för tumör?
Nej. Inte om jag minns helt rätt. Nej. Okay. Jo, alltså efter biopsin.
Efter biopsin
ja,
fick du reda
exakt.
På det.
Då fick jag reda på vad det var för slags
var
tumör. En astrocytom grad 2 heter min.
Okay.
Och det är en elakartad form av hjärntumör.
Mm.
Den växer relativt långsamt.
Mm.
Och det är väl typ det man vet.
Mm. Kändes det som att du kunde alltså, landa lite mer i när du fick veta mer exakt vad det var för slags tumör?
Nej, alltså de hade ju fortfarande väldigt lite kunskaper om den.
Mm.
Det har min läkare sagt nu det senaste året, att vi har lärt oss så mycket mer. Sen ja, när jag fick min diagnos så hade de inte alls de kunskaperna de har idag.
Nej.
Så jag, det var ju fortfarande att man inte kände sig speciellt lugn. Ja. När de sa att den var ovanlig och att den sitter på ett taskigt ställe i hjärnan och bara det här att den är elakartad, då sticker ju mina tankar iväg.
Mm. Men
det är inget bra liksom.
Nej, jag förstår det. Men sen så blev det operation.
Mm. Just med tanke på att tema är väntan så tänker jag, alltså när jag åkte från Uppsala och Anna, det här med att när jag sa i första avsnittet också, kommer jag dö nu? Från att jag åkte därifrån och var hemma, så var jag kanske hemma i 2 månader eller något sånt där, mer eller mindre, och så här konstant hade kontakt med sjukvården om att vad händer nu, har ni haft en konferens, vad har ni kommit fram till, har ni hittat på någon vårdplan?
Mm.
Och den tiden var ju fruktansvärd.
Mm.
För det enda som åkte runt i mitt huvud, det var ju, gud, kommer jag bli förlamad, kan de hjälpa mig, kan de inte hjälpa mig, och i så fall, vad innebär det?
Mm.
Om de inte kan hjälpa mig.
Mm. Men hade du fått reda på från början det här första beskedet i Uppsala att det skulle bli operation?
Nej. Utan det var just att vi måste göra mer undersökningar och ta fler bilder just för att ta reda på om det ens går att göra operation. Just med tanke på att riskerna för förlamning var så pass stora.
Ja, just det.
Och han sa ju att med tanke på att du är så pass ung så är det ingenting jag helst, alltså det vill inte jag utsätta dig för.
Nej.
Sa väl han i princip.
Mm.
Och det var ju därför de var så fundersamma, vad gör vi när den sitter där den sitter?
Mm, precis. När det fick reda på då, att jo, men vi opererar dig. Hur gick tankarna då?
Jag för mig att jag var lättad.
Mm.
Alltså så här, ja, de kan göra någonting.
Mm.
För det var ju skräckscenariot att de inte kunde göra någonting alls.
Mm.
Vad innebär det? Det var ju därför jag kände så här, kommer jag dö nu? Min framtid, alltså när jag åkte från Uppsala och hade träffat neurokirurgen, då var det ju den här, det var ju den dödsångesten som jag gick runt med. Alltså på kvällen när jag skulle sova, jag kunde inte... Det minns jag fortfarande och kan få tillbaka det ibland. Så här att när jag ska sova så får jag panik. Att jag måste, tänder inte jag lampan inom 3 sekunder, då dör jag. Och det är en sån stark känsla av att det är så sant.
Mm.
Det kommer ske om inte jag tänder lampan. Så var det ju de 2 månaderna innan jag fick reda på att de skulle göra en operation.
Mm.
Men även tiden efter. Det har ju suttit i länge, den ångesten och dödsångesten.
Mm.
Och just att det griper tag och det känns så verkligt.
Mm.
Det är som att det är, alla celler i kroppen går liksom igång och så är det så svårt att förklara. Men det var mycket det här, samma känsla som när jag fick mitt epilepsianfall. Samma känsla att nu kommer jag dö. Att det verkligen känns så.
Mm.
Det är så svårt att förklara, men just den här dödsångest, har man inte haft det själv så är det nog svårt att förstå. Det är svårt att sätta ord på det.
Mm.
Men just att det är en sån stark känsla att man är övertygad om att det kommer ske.
Mm. Men sen blev det operation efter 2 månader.
Mm.
Hur förbereder man sig inför en hjärnoperation?
Ja, hur gör man det? Jag vet inte riktigt. Alla har ju olika sätt att förbereda sig på. För mitt sätt var det nog bara att vara med familjen och...
Bara tillsammans.
Ja, jag var ju också väldigt fysiskt påverkad och så här i efterhand har jag fått konstaterat att jag har posttraumatisk stresssyndrom efter att det blev så där på sjukhuset.
Mm.
Att det varit väldigt traumatiskt.
Och det var att det också. Olika besked.
Ja, framförallt att det blev sån katastrof på akuten.
Ja.
När jag kom in där och föll ihop, att just det blev väldigt traumatiskt.
Mm.
När jag stod hemma i lägenheten också innan jag tog mig
det
till akuten. Ja, exakt. Just den starten jag fick, där jag satt R i mig verkligen.
Mm.
Sen såklart också att jag har fått olika besked. Det har också gjort det så mycket svårare att bearbeta.
Ja. Men sen så fick du komma i alla fall och göra den här stora, stora operationen. När du vaknade upp sen efter den, minns du det?
Jo, men det minns jag ju. Och det var ju det konstiga att jag har större känsla av att vakna upp efter biopsin. För bara, alltså förlamningsrisken är ju någonting som är så återkommande i mina erfarenheter. För att det var också så himla konstigt efter att de bestämde att de skulle göra min operation. Kvällen innan fick jag ju träffa neurofysiolog som gjorde som en slags, ska man väldigt förenklat säga att han gör som en karta till kirurgen som, ja, så här, inom det här området i hjärnan får det vara att operera och operera.
Mm.
Är utanför så blir det att då är riskerna med förlamning väldigt stora. Mm. Så håll dig inom det här området. Så han hjälper ju kirurgen med det.
Mm.
Och han var ju väldigt, ska du verkligen göra? Det var ju många läkare som sa det, ska du göra den här? Är du säker att du ska?
Mamma sa det till dig?
Ja, sa det till mig. Och det var ju kvällen innan. Till och med då fick jag höra det.
Jaha.
Och mamma tyckte väl också att det var lite magstarkt så här, att man säger det så många gånger.
Att läkare kommer in och frågar dig, ska du verkligen göra det här?
Ja, är du säker på det här, Emma? Är det det här du vill? Och jag satt ju där, men jag har ju tagit ett beslut. Jag har ju sagt att jag vill göra min operation. Så nu kör vi på det här. Då blir man ju fundera, men gud, vad har jag gett mig in på? Vad håller jag på med? Alltså
jag känner ju spontant bara, för det här har inte jag hört dig berätta förut. Jag känner bara spontant att har man tagit ett beslut redan som patient och liksom svarat ja, så har ju du någonstans skrivit under för det. Och då kanske man inte vill höra igen.
Nej.
Alltså det, om du får höra det från flera håll också.
Ja, jag tror att jag fick höra den 3-4 gånger.
Det är kanske, från olika. Ja, det låter ju lite väl liksom mycket att hantera för dig. När du ligger där och väntar på att du ska.
Ja, jag tror faktiskt att mamma sa stopp nu. Hon har tagit ett beslut, hon vill göra operationen. Jag för mig att mamma sa till att nu, vi är informerade om riskerna och Emma vet också. Men hon har tagit ett beslut. Och det har varit ju tufft. För det, då förstår man ju att okej, till och med läkarna. Mm. De rekommenderar operation och samtidigt så är de så här, ska du verkligen göra det här?
Ja, vad ska jag säga?
Nej, men man vet ju inte.
Ja, okej.
Okay. Det är surrealistiskt. Ja,
vilken underbar mamma du har som var med dig i det här. Och...
ja, tack och lov. Alltså det är ju, hon har ju verkligen stridit för mig och de där gångerna jag inte orkat. Alltså all den här väntan. Och det kan ju lätt bli att man faller mellan stolarna.
Mm.
Och då blir ju väntan ännu längre.
Mm.
Och för mig var det ju lång tid att gå hemma och vänta på och få reda på om jag ska opereras eller inte.
Mm.
Och den väntan var ju, det, jag kan ju så här i efterhand känna, och när jag väl fick beskedet att nu ska vi operera dig, det var som en lättnad.
Mm.
Just den här känslan som jag tror jag nämnde tidigare, att de kan göra någonting. Mm. Alltså så skönt.
Mm. Men det fanns ju såklart en stor rädsla för operationen också och vad den kunde bära med sig.
Mm. Jag minns att under den tiden har jag aldrig sett så många människor i rullstol. De var överallt.
Den där typiska.
Ja, jättetypiskt. Alltså det är väldigt vanligt. Men det är också så svårt att försöka förbereda sig på någonting man har kunnat gjort hela sitt liv.
Mm.
Att kunna gå och kunna sköta sig själv och... allt.
Jag vet, alltså det där, jag vet att folk säger när man blir gravid så ser man bara magar överallt, eller när man får barn så ser man barnvagnar överallt, eller i vår, alltså åt andra hållet, det är ju nog roligt liksom, men eller att man ska opereras och finns en, alltså att man relaterar så och ser sådana saker överallt då. För det vet jag också när vi drabbades, så, eller när min man drabbades, så gick jag runt och tänkte på varenda person och förstod inte hur folk kunde vara så friska.
Nej.
Du vet, det var så märkligt hur liksom så många kunde gå runt och se så friska och starka ut, och så gick vi här och han var så sjuk.
Det blir ju samma grej.
Mm.
Lite grann att det här, man ser sin omgivning och så ser man vissa saker som sticker ut.
Mm.
Det att du ser friska människor, och jag såg människor utan hår och i rullstol.
Mm.
Det blir att man... som du säger också där, när man är gravid och så man magar överallt. Det blir ju samma sak.
Mm,
man blir så medveten om situationen man sitter i.
Man bara helt plötsligt är alla gravida. Eller helt plötsligt är alla i rullstol.
Ja, verkligen.
Okej, men då när du vaknade upp där efter operationen, så alltså hur var det? Minns du?
Jag vet inte om jag kommer ihåg riktigt. Nej. Alltså jag kommer ihåg just känslan efter biopsin. Den kommer ihåg, den var så stark. För redan när jag skulle göra biopsin, den här provtagningen, när man, alltså risken för förlamning fanns ju då också. Och jag kommer ihåg den där känslan när jag vaknade och tittade ner på mina fötter och såg att vänsterfoten rörde sig. Alltså den glädjen går inte att beskriva, och den lättnaden går inte heller att beskriva. Den där känslan är så speciell, men att den är så stark, just den stunden. Mm. Det är nog något som jag aldrig kommer glömma. Och efter första operationen så var det, jag hade ju mycket huvudvärk och värk och allt sånt där, och min vänster sida var ju påverkad, att jag hade, handen funkade inte riktigt, och det var såna små eller ja, små saker. Ja, men jag var inte förlamad. Jag fick ju en skada på, så jag fick ju träna upp finmotoriken, eller om man ska säga så här, rörelsen i handen, att hålla i saker. För det, jag brukar säga lite att det glappar i hjärnan. Det är lite, det laggar i systemet. Att jag typ tappar saker.
Jag vet att du skojar jättemycket om, ja, om det där. Nu, att du har spilt ut en tekopp över datorn.
Ja.
Och bara för att du i vänster sidan hängde inte med.
Nej, så du, det laggar lite. Alltså, det är mitt sätt att hantera det.
Ja.
Men just också, för det är ju det bästa.
Eller
sättet
typ,
jag kan...
Eller typ, jag har sett att du har skakat lite i din vänster hand, och så, jag har bara lite epilepsi just nu,
ja,
och sätter och skrattar bort det, och bara, om ni tittar på mig eller om ni ser det, så är det bara något, ja, men att
undrar
du har
ni vad jag håller på med, så är det bara, ja, det. Ja. Ja, men det kan ju bli sådär, för när det väl händer så är jag väldigt i mig själv och det som pågår i kroppen, och det blir samma sak med handen, att någonstans har jag lärt mig leva med det också, det här att jag inte litar på min vänster hand till 100%, utan jag vet att den när som helst kan släppa, just för att det är lite glapp mellan kontakterna i hjärnan och handen.
Mm.
Man kan ju se det lite som, alltså hjärnan är som en dator.
Mm.
Drar man ur sladden så funkar den inte riktigt, och är sladden lite trasig så går inte signalerna i datorn fram på samma sätt.
Väldigt bra förklaring.
Ja, jag tycker det är så likt hjärnan och nervbanorna, signalerna.
Mm.
Därför jag säger att jag laggar lite, för det gör ju datorer också.
Himla bra ord för det. Men hur länge var du på sjukhus efter operation?
Jag var inte speciellt länge. Alltså jag vet inte riktigt om, undrar om det var kanske 2 veckor, någonting sånt.
Mm.
Men läkarna var ju också väldigt förvånade över att jag var så pass pigg.
Mm.
Jag hade ju mycket huvudvärk fortfarande. Det var ju bättre med, jag kände ju att det var en plats. De fick ju bort 50% av tumören, kanske jag ska säga. Så att det var ju ungefär ett halvt ägg som var kvar. Och det kändes stor skillnad i hjärnan.
Mm.
Men annars så var jag ju, jag var ju frisk i övrigt och väldigt pigg. Och de tyckte att jag var, tittar jag på mina grannar så mådde ju de mycket sämre än vad jag gjorde.
Grannarna hemma eller?
Nej, gud. Ja. Förlåt, jag är otydlig. Grannarna på intens, alltså på uppvaket.
Ja.
Gud vad fel det kan bli. Nej, men alltså grannarna på uppvaket helt enkelt.
Ja.
Jo, men också just det här att jag var ju väldigt pigg och med. Jag kommer ihåg också när familjen kom och besökte och hälsade på. Jag satt ju och skrattade och skämtade. Det var ju mitt vanliga jag.
Mm.
Så här, hade paket på huvudet och hon hade gjort någon konstig fläta som jag satt och skrattade åt. Och så här, ja, det var jag med tofsen.
Ja, det är verkligen beundransvärt. Kan inte du bara säga vad du har döpt in?
Ja, men jag har ju döpt min tumör till Mårten. Just för att på mina första röntgenbilder så ser man att tumören ser ut som en igelkott. Den ser verkligen ut som en igelkott. Jag nästan skulle se till att alla lyssnare skulle få se den, för de skulle förstå vad jag menar.
Mm.
Och jag satt och fikade med en kompis och vi sa att, men tumör, det är ju så himla abstrakt. Det är så svårt att ta på. Det är inte greppbart, och vad är det egentligen? Så då sa vi att, kan vi inte döpa den till någonting eller så där? Så då satt vi och funderade och bara, vi tar något namn.
Mm.
Så med Mårten blir bra, då kan vi vara arga på Mårten och hata Mårten och så här, det blir en fight mot Mårten.
Det är så jäkla smart det där, tycker jag.
Ja, ah, jag gillar det.
Alltså det här att säga tumör, varenda gång man säger tumör eller skriver tumör, då är det som att man typ själv reagerar och bara, wow, det känns så läskigt ord.
Ja, och vi märkte ju det, vi satt på ett café i Västerås och pratade om det här. Jag hade ju, det var ju ganska nyligen under min sjukdomstid. Och vi märkte ju att folk runt omkring så här, tittade varje gång man skulle säga tumör, så var det så här, ja, tumör. Man sänkte rösten och man kunde liksom inte prata riktigt. Så det, då är det mycket bättre att komma sitta där och prata om Mårten.
Så behöver man inte krypa in längst in i något hörn och sitta och smyga säga tumör.
För jag tycker det är rätt skönt att man kan, ja, men jag tycker det är rätt skönt att man kan sitta och prata om det vart som helst.
Ja.
Och att man då kan prata om det.
Mm.
För det är så viktigt. Det har ju varit mitt sätt att hantera det, så att prata om det.
Jättebra.
Mm. Så förlåt alla Sveriges Mårten.
Inget illa menat.
Nej, det är taget ur luften.
Ja. Men du, efter då operationen så mådde du förhållandevis bra.
Ja.
Ja.
ganska bra. Jag fick ju träna och gå så här.
Såklart.
Det var ju svårigheter att gå i trappor och sånt där, i och med att jag inte riktigt kände min vänstersida och avståndsbedömningen var inte riktigt med. Så jag har ju fått träna upp musklerna och just rörelsen i vänstersidan. Så jag var ju inte förlamad, men jag fick en nedsatt funktion i vänstersidan och hela, alltså halva kroppen. Så det var ju en daglig kamp. Bara det här med att diska, det gick ju inte. Alltså jag tappade ju och slog ju sönder och jag snubblade. Så på så vis var det ju, det har ju varit tufft, men det har gått väldigt bra.
Fick du reda på, för jag vet att du också fick strålning.
Ja, precis.
Fick du reda på det på en gång efter operationen, eller när fick du reda på att du skulle få strålning?
Det fick jag reda på, jag för mig att man i samma veva, det här minns jag inte riktigt, så det kan hända att jag säger fel nu, men jag för mig att efter att man hade gjort operationen så pratar man om så här har det gått, så här mycket fick vi bort och bla bla bla, de har liksom pratat ihop sig, experterna, och sa att jo, vi vill ge dig strålning. Så att jag gjorde operationen i december och sen fick jag strålning 6 veckor i februari, mars blir det.
Ja,
ja, där någonstans. Ja, herregud. Det blir månaderna hoppar runt.
Mm.
Så det var ju några veckors återhämtning för min del bara. Att så här, låta kroppen vila efter operationen och sen fick jag min strålning. Så att jag tror att jag fick reda på det ganska snabbt efter operationen. Men det där minns jag faktiskt inte. Nej.
Hur länge hade du strålning?
6 veckor. Och då gick jag ju måndag till fredag. Och strålning i sig går ju ganska fort. Det tog ju typ 15 minuter.
Var det varje dag, måndag till fredag?
Ja, måndag till fredag. Och det var ju, jag trodde inte alls det gick till på det där viset. Att man, jag gick ju dit, sen får man ju bara lägga sig som på en brits ungefär. Och sen är det nästan som en röntgenmaskin som strålar på hjärnan. Och, beroende på vart man har cancer då, såklart.
Men du fick ha en sån här hjälm.
Ja, alltså det är ju säkert jättejobbigt att göra om man har klaustrofobi. För att man måste ju ha en så här mask. Så första, innan man kör igång med strålningen så får man göra en, det är som, typ, tänk om man gör, ska man göra en riktig, om man ska en gipsmask. Tänk att det är samma som man lägger på, som den är ju varm och så formar den sig efter sin ansiktsform. Och sen knäpps den fast sen, alltså den stelnar ju. Och så får man ha den varje gång. Så sätter man fast den i britsen just för att man ska vara, alltså precis ha samma läge och att man inte rör sig heller under strålningen så att man strålar friska celler.
Ja.
Men, så det var ju väldigt speciellt, just att man satt fast. Men det gick också, har jag för mig, att man
kunde... Hur lång tid var varje gång? Liksom?
15 minuter totalt. Ja. Alltså från att jag förberedde mig och la mig, alltså sätta fast den i masken och strålningen, så själva strålningen kanske tog 10 minuter.
Mm.
Om ens det. Så det gick ju väldigt fort. Så trodde inte jag att det gick till.
Har du fått något liksom men efter det?
Ja, alltså mental trötthet. Det är ju jättetypiskt om man har en sjukdom i hjärnan och får behandling mot hjärnan eller gör hjärnoperation. Så att man har hjärntrötthet. Eller mental trötthet kan det också kallas. Just också att jag kan ju glömma bort vissa ord ibland eller slänga om ord. Alltså typ handelsbanken säger jag ibland bandelshanken. Och jag hör liksom inte att det låter konstigt.
Nej.
Och det är ju typiskt. Jag kan ju märka det på mig själv så här många gånger. Så här, men vad håller jag på med? Man slänger om ord och glömmer ord. Så det är ju en typisk biverkan som jag har fått efter behandlingen och operationerna. Och också just huvudvärk hade jag ju mycket av, och trötthet. Alltså enorm trötthet. Det var också väldigt vanligt. Inget konstigt egentligen. Nej,
men du känner att det har blivit bättre?
Ja, det har ju blivit bättre. Nu har jag nyligen gjort en ny operation. Så att nu är jag lite på, inte riktigt ruta ett. Men alltså jag kände ju när det hade gått 2-3 år efter operation och strålning. Så jag började ju känna så här, nu är jag med. Hjärnan är inte lika trög. Det är inte som kola där inne, så här sekt. Liksom.
För vi kanske ska säga det. Att, för då efter strålningen så gick du på behandling. Hur ofta gick du på behandling? Eller vad säger jag? Förlåt, inte behandling. Kontroll.
Ja, precis. Jag gjorde strålning 6 veckor. Sen var det ju kontroller var tredje månad ett tag. Sen när tumören inte växte. Då utökade man ju tiden. Så sen var det ju var fjärde månad. Och sen var det ju var sjätte månad. Så de sista... Alltså det sista året gick ju en gång i halvåret bara på kontroll. Så det var ju bra i 4 år.
Ja, för jag minns, var det förra sommaren va? Så minns jag. Var det maj? Så för att du berättade att de har sett
Juni tror jag. Juni. Men det var ju maj där någon gång.
Ja, jag för mig att det var försommar i alla fall.
Ja, jo.
Så vet jag att du berättade för mig då att de hade sett någonting och att de misstänkte att det var en liten ökad tillväxt.
Jo, men det kan nog ha varit i maj. För att de vet att de såg det först. Ja, här misstänker vi någonting. Men vi avvaktar lite och gör en till röntgen om 3 månader och ser, har det hänt någonting mer? Så då gjorde man ju en till röntgen sen och såg det att ja, men den växer igen. Mm. Den fortsätter växa. Mm. Så då blev det ju ny behandling eller operation blev det. Så det.
Och sen sitter vi här idag.
Ja, precis. Mm. Det är ju nästan lite... Jag har ju inte varit beredd på att göra det här nu. Nej. Så det är jättekul att sitta här och kunna göra det faktiskt. Ja. Trots att situationen ser ut som den gör.
Ja, jag beundras av dig varje dag, Emma. Mm.
Men jag beundras ju av dig också, så det är ju ömsesidigt. Alltså. Sån inspiration.
Ja, nej, men faktiskt på riktigt. Du är grym.
Jag tänker att vi går över till dig, Lotta. Mm. Och förra gången i första avsnittet så slutade ju med att du fick gå hem och berätta för din man. Ja, men lämna hans diagnos helt enkelt, beskedet.
Ja, precis.
Och tänk om vi fortsätter lite därifrån.
Ja.
Vad hände efter det?
Ja, då var det ju en väntan av alla möjliga olika slag.
Mm.
Vi skulle ju få träffa den här läkaren som hade ringt mig 2 dagar senare.
Just sånt.
Och då fick vi ju prata med honom mer och fick ju även reda på det här att de skulle göra en till bedömning och se om det här kunde opereras eller inte.
Mm.
Och då skulle de ha en sån här stor konferens med olika specialister där de tittar på det här då. Och det vi fick höra då var väl att den här cancerformen, om den finns en spridning till andra organ från inte bara lever och gallgångar utan andra organ, så brukar man inte operera.
Okay.
Utan då blir det mer bromsande syfte via alltså cellgiftsbehandling och så.
Mm.
Så det var väl det beslutet som vi väntade på efter att han fick sin diagnos.
Mm. Kommer du ihåg liksom hur det var för dig den här tiden? Att sitta bredvid, tänker jag.
Ja, jag vart ju på en gång att jag ville skynda på allting. För det kändes som att allting tog sån himla lång tid.
Mm.
Som jag sa förra avsnittet, tror jag, att man trodde liksom att allting skulle ske nu på en gång.
Mm.
Att det liksom, ja, men nu har de hittat det här jättefarliga i din mans kropp. Nu kommer vi ta bort det så fort vi bara kan. Och gärna imorgon. Alltså man trodde liksom att våra vänner var så, ja, men han blir väl inlagd imorgon då. Ska vi skjutsa er till sjukhuset? Vi kan följa med liksom. Och så var det ju inte. Utan då var det här besöket hos läkaren och sen så var det att vänta på den här stora konferensen som skulle besluta vad som skulle hända härnäst.
Mm.
Och efter det så var det också så här märkligt, för att då skulle vi få en kallelse antingen till kirurgen eller till onkologen där, beroende på vad det fattades för beslut.
Okay.
Och då när vi fick en kallelse från kirurgen så blev vi glada.
Ah.
Så då tänkte vi att då kanske det blir operation.
Okay.
Vilket också så här stört att man inte fick reda på det på ett annat sätt. Liksom.
Ja, då var det liksom så att beroende på vilken kallelse ni fick hem, och redan efter det så fick ni reda på ett ungefär vad nästa steg blev.
Ja, alltså vi fick en kallelse från kirurgen och vågade väl ändå inte vara helt säkra på att det skulle bli operation då heller.
Nej.
Utan vi kände bara att det var skönt att vi fick komma och träffa en kirurg, men vi vågade inte hoppas på operation då heller, utan det var, vi ville först liksom träffa kirurgen och se vad ska han säga egentligen, liksom, vad är planen?
Jag tänker att det är så det är oftast, alltså, eller nu vet jag inte, men just att det var himla knepigt, så här, nu ser vi vilken kallelse vi får hem.
Ja, det var en jätteknepig
konstigt, alltså, jag förstår det.
Men i alla fall så fick vi träffa kirurgen och det var väl 2 veckor efter det här stora mötet. Mm. Så allting tog hela tiden som tid.
Ja.
Som man inte förstod. Varför ska det ta som tid? Mm. Nu har de ju haft det här mötet. Kan de inte bara boka in oss dagen efter? Liksom?
Precis.
För allting var så känsligt i början. Mm. Det var bara nu när vi har levt med det här i 3 år så har man mer förstått att tiden... Alltså, det kändes som att det var mer kritiskt liksom, i början. Och man var inte van med att hålla på och vänta. Man ville bara att den här operationen skulle ske. Det var ju det som var liksom, det absolut väsentliga. För att vi träffade kirurgen som sa att vi ska försöka göra en operation. Det sitter en stor tumör i den vänstra leverloben. Och 4 små metastaser runt omkring. Men de sitter så att man kan försöka göra en operation. Men det är inte... Vi ska göra ett försök till en operation. Vi kan inte veta än om det kommer lyckas. Men då när man fick veta det, då ville man ju bara att den operationen skulle bli liksom på en gång också. Man var väldigt otålig hela tiden.
Ja.
Och jag som stod bredvid var, blev väldigt liksom ringd och håll på och var väldigt på alla och ville skynda på allting. Och märkte även att när jag gjorde det så blev det skillnad.
Mm.
Och jag kunde skynda på saker.
Ja.
Jag kunde, det var röntgenundersökningar som hade prioriterats ner och sådana saker som man kunde ringa och påskynda.
Mm.
Och bara det att man ringde och liksom synliggjorde sig på det sättet var skönt för mig.
För det är ju en situation du inte kan påverka annars.
Ja.
Men den biten kände du att du kunde påverka ändå.
Ja, men precis.
Just de här praktiska delarna.
Ja.
Blev det ditt, alltså, hur säger man, fokus? Kanske inte fokus, men,
jo, men
att du tog
det.
Dem väldigt mycket.
Det blev det.
Mm.
Man står maktlös bredvid och vill bara liksom gör allt i sin makt. Och min man blev väldigt orkade liksom inte.
Nej.
Han blev ganska likgiltig. Medan jag blev tvärtom. Blev liksom väldigt ville ha kontroll på sådana saker. Och jag är inget kontrollfreak annars.
Nej.
Men här blev jag verkligen det. Jag ville veta att alla gjorde sitt jobb.
Ja, men vilket precis.
Är sjukt. Jag kunde inte lita på det.
Nej.
Men det var väl också för att det var mycket liksom, som blev struligt i början. Och konstiga liksom... Ja, men konstigt besked på telefon och att vi inte fick ett möte från början med läkaren och sådana saker som gjorde mig skeptisk till allting.
Mm.
Och då ville jag bara säkerställa att allting var som det ska och liksom han hade inte hamnat mellan stolarna någonstans.
Nej.
Så det har varit liksom det som jag ville ha kontroll på.
Ja, precis. Ja, förståeligt. Mm. Alltså, jag kan relatera till det där.
Mm.
Och just också när man känner att man kan ha en påverkan.
Ja, men precis.
Men under den här tiden, för sen kom det en kallelse.
Ja, men precis. Ja, det kom en kallelse. Vi träffade kirurgen som sa att det blir operation.
Just det, det var så det var.
Mm. Efter det mötet så tog det väl en månad till ungefär, tills det verkligen blev operation.
Mm.
Så från diagnos till operation så tog det 2 månader.
Ja.
Och det var väl samma för dig?
Ja, det var ju typ samma för mig. Ungefär 2 månader. Det är lång tid att gå och vänta på...
Ja.
Alltså den där tiden, man vet ju inte riktigt hur tankarna ska gå. Och man vill ju, som du sa också, att det bara ska bli nu.
Mm, ja, men precis.
Men hur gjorde du, vad gjorde du under den här tiden?
Ja, jo men man vill ju det, att det ska bli sen nu. Och han fick ju mer ont i sidan. Och, liksom, och vi var ju så himla oroliga.
Mm.
Därför ville man ju bara ha bort det här. Och operationstiderna... är ju olika för alla cancerformer förmodligen. Men med honom var det så att det var ju en speciell kirurg som var tvungen att göra det här, som hade den här kompetensen.
Mm.
Och den är inte så vanlig. Det är väldigt
Nej.
Få som besitter den. Så då gör ju det också att man får vänta länge liksom,
ja,
på att det ska vara rätt. Liksom.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt att det är rätt människor på
verkligen.
Plats. Liksom, och allt det. Så det är ju liksom... Enligt sjukvården så var det liksom värt väntan. Men man vet ju också att en cancertumör växer.
Mm.
Det var en jobbig väntan fram till operation. Sista dygnen kunde inte ens han ligga på sidan för att han hade så ont. Så att man var ju jätteorolig. I och med det så var man ju superorolig att det liksom inte skulle gå att operera. Eftersom att de sa att vi ska göra ett försök till en operation. Men tumören är väldigt stor så vi vet inte hur det kommer gå. Och då när han får mer och mer ont så är det klart att oron ökade ju bara ännu mer. Så att det är liksom väldigt så här, psykisk terror att gå och vänta på en sån här sak.
Det finns ju någonstans hela tiden i bakhuvudet.
Mm.
Alltså.
Man var så orolig att den hade växt så mycket. Liksom.
Mm.
Så att när operationsdagen väl kom så opererades han i Stockholm. Och jag och hans syster fick låna en lägenhet av en vän till oss. Och tog en promenad under hans operationstid.
Mm.
Jag tror vi gick och tog en fika. Men vi var liksom inte närvarande.
Nej.
Och man, jag vet att känslan var bara... Kan man inte bara klippa ur den här tiden, ur liksom livet? Alltså bara göra det här till... Söv mig. Alltså för att man var så himla nervös och orolig och visste liksom inte hur man skulle hantera tankarna eller känslorna eller någonting.
Nej, förståeligt alltså. Vad gjorde ni under... Hur lång tid tog operationen? Kommer du ihåg det?
Jag tror det tog ungefär 5 timmar.
Ja, känns som en lite omfattande och stor operation.
Ja, men det var det ju. Och kirurgen ringde mig till slut vid 4:30 tror jag. Ungefär. Och då var man ju, när telefonen väl ringde, så var man ändå så tacksam typ, att den ringde så sent.
Ja.
För att man var så orolig att han skulle ringa tidigt. För det skulle, i min hjärna, skulle det betyda att operationen kanske inte hade lyckats.
Nej.
Så att jag var ju Alltså jag vet att jag fick två samtal på förmiddagen där ifrån två vänner.
Mm.
Och det var bara så här, man var ju hjärtat i halsgropen varenda gång liksom.
Mm.
Men sen så ringde läkaren till slut vid 4:30 ungefär och sa att operationen har gått bra. Mm. Vi har fått bort det vi har sett. Vi såg ytterligare en metastas som hade stuckit iväg längre in i levern. Mm. Den kunde vi inte ta liksom, och skära bort så, utan den fick vi lov att bränna bort.
Okay.
För att den satt så pass långt bort. Liksom. Så det var ju också lite jobbigt att höra, för att man ville ju att det skulle tas med marginal.
Mm.
Att det skulle tas...
Så att man tar själva tumören och lite till, lite extra för att vara på säkra sidan.
Precis, exakt. Ah,
okay.
Och då sa jag det på en gång, att nu kunde ni inte ta då med marginal då när ni skulle bränna bort den här. Mm. Nej, det kunde vi inte göra då, sa han. Så att, och i mitt huvud så fanns det ju fortfarande det här att celllyftet funkar inte. Det behövs bara en extremt lyckad operation för att det ska kunna botas.
Mm.
Så att, ja, det var jättejobbigt att höra. Men jag behöll ändå lugnet och var ändå tacksam för att operationen hade gått bra.
Mm.
Den värsta smällen var väl när man liksom fick se han på sjukhuset första gången med alla slangar och allting.
Mm.
Och såg att nej, men det här hände verkligen på riktigt. För mig hade det liksom inte varit riktigt verkligt.
Nej.
För att han hade ju bara fått en diagnos liksom, och mådde ju som oss andra.
Mm.
Man såg inte på honom alls. Liksom.
Nej. Och det blir väldigt tydligt när man ser någon i en sjukhussäng och sjukhuskläder, den miljön, då
precis.
Blir man ju väldigt, alltså det blir ju aldrig så tydligt som då.
Nej men egentligen. Precis. Nej, så det var liksom då så kom allt i kapp också liksom, att man på något sätt hade man hoppats på att det här är inte verklighet.
Nej.
Alltså man hade liksom inte insett, och sen när man såg på sjukhuset så förstod man att jo, men det är det liksom.
Mm. Det blir väl lite det här att väck mig ur den här otroligt dåliga drömmen.
Ja, men det är ju verkligen så. Vi har två hundar här som springer omkring och gnäller och skäller och allt vad de gör.
Ja, busar lite.
Så,
ja.
Om man hör det i bakgrunden.
Det är två pälsbollar som busar. Ja.
Ja. Nej, så det är ju... Väntan är en av de absolut värsta delarna i allt det här. Och speciellt den ovissa väntan.
Mm.
Den är nästan värsta av alla.
Ja, när man inte vet. Och man bara går och väntar på att få reda på någonting.
Mm, precis.
Ja, så då när du såg honom på sjukhuset, var det liksom då det verkligen gick upp för dig att det här händer? Eller hur ska man säga?
Det var då paniken kom på något sätt. Och det alltså jag jobbar ju inom det här och har jobbat med alla möjliga olika former av liksom sjukvård och patienter och... Så jag trodde typ att nej, men det här kommer jag fixa, och se honom, det är inga liksom, det är inga, och se honom ligga i en sjukhussäng med massa slangar och övervak.
Mm.
Det har jag sett så många gånger på så många patienter, så det trodde inte jag skulle liksom vara så tufft för mig.
Nej.
Men det var sån skillnad, och det är ju självklart när man tänker efter att det är det, när det är så nära som man ser liksom i den utsatta situationen.
Precis, såklart.
Men det var så att när jag såg honom där första gången efter operationen med alla slangar och övervak och allt sånt, så var det en jäkla käftsmäll liksom.
Mm.
Och liksom att det blev en reality check. Och det var då som allt kom i kapp. Och det var då också jag började få panik.
Mm.
Att, alltså, det hade jag haft innan också, men inte på det här sättet. Att man bara kände så här, nej men alltså, ta bort det här nu.
Mm.
Nu får det vara bra, nu räcker det, nu har det varit en operation.
Mm.
Nu ska det vara bra. Och så när man förstod att det kommer inte vara bra, det kommer inte vara bra på flera år.
Mm.
Det här är, nu är det så här, och det kommer vara sjukhus nu, och du kommer få se honom så här. Den starka personen som jag lever med, som kommer att vara... Ja, jag kommer få se honom i olika sådana här situationer. Liksom. Och det var... Ja,
det blir ju en jäkla käftsmäll, verkligen.
Ja.
Och just när det sjunker in.
Mm, precis.
Men efter operationen, fick han någon behandling? Alltså cytostatika, eller vad hände sen?
Ja, det hände väldigt mycket där.
Mm.
Och det var väldigt traumatiskt och dramatiskt, eller vad man ska säga, allting. Men... Han var på sjukhus 5 veckor efter operationen, för det har varit väldigt lång efter vård och efter rehabilitering och infektioner efteråt och en massa strul. Så han låg inne väldigt länge. Jag tog ju ledigt ifrån allt, liksom mitt jobb och allting, och var bara med honom. Fick bo hos en kompis i Stockholm och åkte till Stockholm, eller till sjukhuset varje dag då, så att jag hade nära. Sen till slut så fick vi komma hem, och sen fick vi en kallelse till onkologen, och första mötet där med onkologen så hade han också precis gjort en ny röntgen efter operationen.
Mm.
Just för att han hade en feber som inte gav sig och den blev värre när vi kom hem också. Att den gavs inte, så då gjorde de en röntgen. Så att när vi träffade onkologen första gången där så skulle vi få reda på det här svaret också från okay. röntgen.
Ja.
Och då så var det så att de hade sett att det hade kommit tillbaka tumörer ja. På en gång. Och det var ju också så sjukt mm. konstigt och liksom man fattar ingenting.
Nej.
Han har ju precis fått bort dem.
Ja,
vad är det
precis.
Alltså vad är det här? Det är väl bara
fan.
Ja, men det var jättemärkligt och så då var det ifrån att det skulle bli cytostatika som skulle vara i kurativt syfte som det heter när det ska vara liksom en tilläggsbehandling där man ska få bort de osynliga cellerna och försöka på bot
mm.
till att det blev en palliativ cytostatika behandling som läkaren egentligen inte sa till oss alls utan som vi såg på papperna som låg mm. på bordet typ att och han, men han sa ju att det kommer bli en bromsande behandling.
Mm.
Så han startade upp med cytostatika efter ett tag. Mm. Och jag tror att det var, om det var kanske ett halvår.
Ja. Sånt där som han fick behandling.
Ja. Ja. Och sen gjorde man utvärderingar allt eftersom under mm. tiden. Men han mådde väldigt bra av behandlingen.
Jag tänkte just fråga hur blev han av behandlingen?
Ja.
För jag tänker cellgifter, det är också så olika från person till person mm. hur man påverkas av dem.
Ja. Han mådde väldigt bra och det var ju också en rädsla som jag hade att han skulle tappa håret och allt mm. sånt här. Och det kände jag mig så jäkla larvig att jag hade den oron för det kändes så himla tuntigt att, men det, på något sätt så tror jag att då skulle jag se det mer dagligen
mm. Mm.
liksom
ja.
Och det skulle bli så tydligt mm. att han var sjuk och bara det kändes jobbigt
ja.
För att jag tror att jag körde mycket ibland sticka huvudet i sanden liksom mm. att man inte riktigt ville tänka på att han var sjuk
nej.
Och då skulle jag få det och se det framför mig och det var också jag ja. Så det var också en jobbig känsla att tänka att jaha, men nu kommer man se det mm. ännu mer. Liksom.
Blev det också som en sån grej som när du klev in och såg honom i sjukhussängen?
Ja,
att det,
lite samma.
Den här tanken på att ja, samma sak om han hade tappat håret. Att ja. Det blir så här, verkligen påtagligt och verkligt.
Mm. Ja, jag tror att det
inte
var
går
en
sticka
sån
huvudet.
Grej.
Ja, då mm. går det inte att sticka huvudet i sanden.
Nej,
utan då står det framför dig.
Precis, jag tror mm. det var det. Men sen var det så skönt för sen träffade vi en jätteerfaren sjuksköterska som skulle starta upp behandlingen. Vi hade fått höra från läkaren att han skulle tappa håret. Men sen när vi träffade henne så sa hon att du kommer inte tappa håret. Det första nej. Hon sa, jag har jobbat så länge med det här. Och jag har inte sett en enda patient som tappar håret av det här cytostatikumet. Så att, det var ju jätteskönt att höra. Mm. Men man var ju fortfarande orolig för att han skulle må jättedåligt. Mm. Och bli väldigt sängliggande och sådär.
Mm.
Men han mådde väldigt bra.
Ja.
Oförskämt bra om man nu får säga så.
Mm.
Eller liksom hur man ska säga.
Det är väl det minsta man kan få göra i en sån här situation. Alltså, ja. Ja.
Men nej. Han mådde bra och vi kunde ändå göra mycket saker. Det var väl ett par gånger som han blev dålig. För att det var ett väldigt stark behandling. Liksom.
Mm.
Så att ett par gånger så blev han riktigt dålig. Men annars, utöver det, så mådde han bra.
Var det illamående och sånt då? Eller orkeslöshet? Eller?
Du, de gångerna han mådde dåligt, då mådde han dåligt.
Ja.
Då var det liksom feber, frossa, illamående, ja. Huvudvärk, alltså influensa liknande symptom.
Mm.
Liksom.
Mm.
Vartan. Men, ja.
Men skönt ändå att så här, för jag tänker, det, som jag sa, att det minsta man kan få göra är väl ändå att få må lite mm. bra ändå. Alltså inte vara helt sänkt av cellgifterna eller ja, under hela tiden.
Mm. Nej, men precis. Och det är vi ju liksom, det känns ju skönt att det var så, att det blev så.
Men efter behandlingen, var det kontroller då? Eller?
Ja. Ja, det har hänt så mycket sen dess. Mm. Så det jag skulle kunna sitta och prata om det här i flera timmar. För att han har ju gjort om det 6 operationer typ efter det.
Ja.
4 stora operationer tror jag det är. Där man har öppnat upp och skurit och haft sig. Och sen så har han haft övriga, liksom att man har bränt bort övriga. De övriga 2.
Ja, övriga 2.
Men gud,
ja.
Jag tror att det är fler gånger han har bränt. Alltså du vet, man har tappat räkningen.
Men bränt, liksom. Vad innebär det?
Ja,
är det då, någon titthålsoperation då? Eller vad gör man?
Mm, precis.
Kan du förklara det lite kort?
Nej, det kan jag inte just
nej,
nu. Alltså, jag vet inte exakt. Liksom, men det är titthål på något sätt. Och de öppnar inte upp och det är inte lika stor operation. Och eftervården blir inte lika liksom, intensiv. Utan han har gått hem ett par dagar efter såna här operationer. Det blir väldigt liksom små påfrestningar på övriga kroppen och han blir inte lika sänkt.
Okay.
Så på det sättet så är det skönt. Mm. Men man kan inte få bort liksom, ja, jag ska inte säga för mycket, så jag vet inte för mycket, så mycket om det. Men i alla fall så det har funkat bra för honom. Mm. Han har liksom haft vissa gånger då cancern har kommit tillbaka så har det varit väldigt små tumörer och då har de kunnat bränt bort dem.
Mm.
Så det har varit många, många liksom vevor där han har svarat bra på behandling.
Mm.
När han fick tillbaka de här första tumörerna så var ju läkarna väldigt skeptiska. Och vi fick uppfattningen av att de tänkte typ 3 månader till kanske. Alltså de trodde liksom att nu har det kommit tillbaka med full kraft. Han kommer inte svara på cytostatika för det är få som gör det tyvärr med den här cancerformen.
Mm.
Så att den uppfattningen fick ju vi. Men vi valde att liksom, för att vi skulle orka så valde vi att inte lyssna på de orden. Utan vi tänkte att det är klart att du kommer svara på cellgifter.
Mm.
Självklart så kommer det här att bli bra. Mm. Nu det finns alltid en plan B. Och han svarade jättebra första gången på cellgifter. Det blev operation igen och sen så har det varit några sådana vevor. Mm.
Ja, jag tänker det är 6 operationer. Jag förstår ju att det blir mycket fram och tillbaka. Och hela tiden måste ju vara så att man, du som står bredvid, för er båda, men också som står bredvid, att man hela tiden måste vara beredd på nästa. Mm. Blir det lite så att man blir beredd på nästa smäll?
Ja, alltså vi har nog lärt oss lite att det alltid finns en plan B.
Ja.
För vi har liksom förstått att funkar inte det här, ja men då kanske han slutade svara på ett cytostatikum en gång, att han fick ingen bra respons, tumörerna växte ändå, inte mycket men lite grann såg man. Då bytte de och så svarade han jättebra på nästa.
Mm.
Så man har lärt sig liksom att, och sen har de sagt ett par gånger att nu kan vi inte operera mer. Nu liksom är det bara cellgifter som gäller. Och sen så har det ändå blivit operation.
Mm.
Och det ska jag säga också är för att vi har varit väldigt påstridiga på sjukvården och krävt det ett par gånger. Eller liksom, ja, men varit väldigt påstridiga.
Mm.
Så har det liksom ändå, och då har det blivit lyckade operationer. Och sen så har det varit bra ett tag, sen har cancern kommit tillbaka.
Mm.
Det har ju varit så liksom, de här åren. Men vi har lärt oss liksom att det finns alltid en plan B.
Ja.
Och vi har så jäkla mycket jävlar namma och bara, nej. Alltså det här ska vi fixa liksom. Så vi har lärt oss att leva med det på det sättet.
Mm.
Men just som dagens tema är det här med väntan. Mm. Finns ju alla möjliga olika former när det gäller cancer.
Ja, alltså det blir ju mycket så här fram och tillbaka och med allting det här.
Ja.
Och just väntan, det här är också, alltså jag tänker när det gäller alla cancerämnen eller vad man ska säga, så här, olika situationer, så känns det som att man kan prata hur länge som helst om och diskutera fram och tillbaks.
Ja, men verkligen.
Jag känner ju när jag hör på dig, Lotta, att jag kan ju känna igen min mamma i den rollen du tog, att du var den som var och krigade på sjukvården, liksom att nu måste det hända någonting. Och jag kan känna igen mig i din man, att han inte orkade när han var sjuk. Och så här, för som drabbar om jag utgår från mig själv, så här, att man har så mycket med sig själv. Jag hade det.
Mm.
Just det här att det tar så lång tid innan man ens fattar vad det är som pågår.
Mm.
Och då de här praktiska bitarna runt omkring, det vill man ju bara att det ska ju bara klaffa och fungera.
Ja, men precis.
Och tyvärr så gör det ju inte alltid det, utan då behöver man, jag har ju insett det att många gånger, jag har ju fallit mellan stolarna, så där har ju mamma hjälpt mig jättemycket genom att, precis som du, så här, ligga på sjukvården och ringa.
Mm. Ja, men när man börjar märka att man faktiskt, att det faktiskt börjar hända saker och man gjorde faktiskt skillnad när man ringde och tjatade och höll på och var jobbig.
Mm.
När man märkte det, då blev det ju bara att man gjorde det ännu mer. Och så blir man också lite rädd att det är så. För att det känns ju som att det inte ska vara så. För att man blir ju rädd för dem som inte har det här stödet ifrån någon nära anhörig.
Verkligen.
För det är klart att det finns sådana som inte har det.
Mm.
Då är det ju inte likställd vård.
Nej.
Alls.
Och det är det ju inte.
Nej.
Det kan väl faktiskt vara ärlig med att säga.
Nej.
Alltså för alla har inte de här anhöriga eller någon närstående som kan ta den här biten som man kanske själv inte orkar.
Nej.
Och då tar det oftast längre tid.
Ja, det är ju jättestört att det ska vara så att man kan få ner väntetiden till att få den kortare om man är påstridig och liksom är på. Men sen är det också det att, ja men som vi sa, med liksom att det är väl olika för olika cancersjukdomar.
Ja, liksom. Exakt.
Att det finns de liksom cancersjukdomar som är väldigt, liksom, det finns tydliga vårdplaner, liksom, vårdprogram som säger att du ska opereras inom 7 dagar och du ska påbörja cellutspallning inom, liksom, att det finns tydlighet. Liksom.
Ja.
Och det tror jag nog är väldigt viktigt när man blir drabbad.
Ja, verkligen. Där kan jag se en jätteskillnad mellan, alltså jag är ju också anhörig, det är ingenting jag har nämnt tidigare, men jag är anhörig till min syster som har bröstcancer, sjukt nog. Och för henne har det ju varit, hon har ju haft en vårdplan från början, så det har ju varit så här, hon fick diagnosen, sen gick det ett tag, men det har hela tiden varit så här, nästa steg är det här, sen händer det här och nästa, efter det så blir det här, det här, det här. Det har liksom varit lite bam, 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 sen har det ju tagit tid.
Mm.
Men det har funnits en sån tydlig plan. Och för mig var det ju så här.
Var det inte
första,
så?
Nej, det har varit helt olika.
Men det måste ju ha varit skönt att kunna landa i det när man får ett besked, ett cancerbesked.
Mm.
Att man vet liksom exakt planen. För det är ju lite, kan jag känna igen mig, när jag liksom fick kontroll över allting som jag ringde och tjatade om och höll på.
Mm.
Att det liksom, då fann jag en slags trygghet i det. Så då kan jag jämföra det med om det redan skulle funnits en utstakad plan så att jag inte skulle behövt göra det här. Det hade ju bara varit skönt både för min man och för mig.
Mm.
Om det liksom hade varit att, ja men om 2 veckor så är det här, om 3 veckor så är det så här. Att man liksom har ett program, man har ett schema typ, och liksom se och bocka av. Liksom.
Ja. Ja, för så tycker jag, nu ska inte jag prata med min syster, men jag vet, när jag pratar med henne så har det ju varit lite så här att nu, det har varit just det här som du sa, bocka av. Jag har ju inte kunnat gjort det, för mig har det bara varit så här, det är som att jag famlar runt i mörkret utan ficklampa, och hon har haft en ficklampa ändå kunnat se stigen någorlunda. Jag bara, vad fan ska det hända härnäst? Och läkaren har ju inte vetat.
Nej, och det är lite samma, även fast det fanns ett vårdprogram eller vårdplan liksom, för den här, så var det ju ändå också så att det var så främmande, och det var som att vissa läkare hade aldrig stött på den här cancerformen förut. Liksom. Så att jag känner igen mig i det, liksom, för det var lite samma för oss också, att det inte fanns någon ficklampa. Liksom.
Nej, precis. Alltså, för det blir väl också lätt så när det är ovanliga former av cancer. Och det är ju väldigt olika när det gäller cancer, vilken cancer man får.
Men vi kan ju i alla fall sammanfatta det med att både som drabbad och som närstående så är väntan, och speciellt den ovissa väntan, nog det värsta som finns.
Absolut. Att inte ha ett svar eller att inte veta någonting.
För oss var det så. Det är ju också sjukt, för man trodde ju när man var i den här ovissa väntan att så här, vi vet inte om vi vill veta. Och när vi väl fick veta, oavsett om det var bra eller dåligt, så var det alltid på något sätt en mer tryggare känsla man fick.
Mm. Jag har alltid känt det när jag har fått lite mer svar, eller att frågetecknen har blivit lite färre, då kan jag har alltid känt mig lite mer lättad.
Mm.
Eller så här, att jag har andats ut lite, men ändå, alltså ändå går man ju på helspänn på något vis, för att man, det är ju en överjävlig situation rent ut sagt.
Mm.
Men att man, alltså ju mer svar man kan få, desto bättre.
Ja. Man har någonting att förbereda sig för, man har någonting att bara bygga upp sitt jävla namma inför.
Exakt.
Liksom, och någonting att relatera till.
Mm.
Jag tror att våran hjärna funkar typ inte när vi inte har någonting att greppa tag i. Liksom, den bara letar liksom, i blindo efter någonting att bara ta tag i. Och när den inte har det så blir det bara kaos.
Kaos, total kaos.
Så att,
för jag kan känna igen mig i dig. Alltså, för när vi har pratat om det förut också, så här, hur du har påverkat, alltså ringt vården, att du har varit lite en maniac, som du har sagt.
Mm.
Liksom, så här, jag kan ju känna igen mig i det där.
Mm.
Jag har varit ju också det över de sakerna jag kunde kontrollera. För att allt kan man inte kontrollera. Och då blir det att de delarna jag kan påverka, eller kanske är så här, då vill man påverka dem.
Mm.
För allt annat är ju bara utom ens makt.
Precis.
På något vis. Men väntan är ju för jäklig.
Pain in death.
Ja, verkligen.
Mm.
Men det känns också som ett så viktigt ämne att prata om. För att det är så många som har den här väntan.
Ja.
Där hoppas man ju att det blir bättre. Eller, jag vet inte. Cancervården är ju, det är svårt.
Ja, alltså vi i Sverige har väl säkert förmodligen en suverän cancervård såklart.
Mm.
Men jag tror att det går att effektivisera på många olika plan. Och det finns mycket tidsspill hit och dit.
Mm.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.